skulle haft en liten trumma här.
Varför då?
För du kunde göra så här drumroll.
Det är vignetten.
Vignetten.
Nej, men bara generellt.
Ja, absolut. Det är jättefint. Tack så du har, Elin. Ja, kör vi. Är du med?
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves. Get ready for war.
Uchimata!
Ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Alltså det är ett nöje varje gång när ni sitter liksom och kör miman i hela vignetten nu, är det så?
Eller hur, eller hur?
Ja.
Nu börjar vi kunna den, eller hur?
Ja, det börjar bli bättre för varje gång.
Och man peppar upp sig, eller hur?
Så är det, man blir peppad av den, man blir peppad av den.
Namnet är alltså Fighterpodden, det är alltså en podd om fighting och kampsport.
Jajamensan,
det stämmer.
Ja. Elin Blad, välkommen.
Tack så mycket.
Ja. Och Simon Kölle.
Tackar, tackar.
Och välkommen Mårten.
Ja, verkligen, Mårten. Jag tänker att vi vänder på det här lite nu är inte du beredd på det här alls. Hur har du haft det, Mårten?
Amen,
hur
mår tackar, hörni.
Jag har ju besökt Göteborg, så jag vet ju hur fint det är där nu. Är det fortfarande så fint?
Vi träffades ju för ett tag sedan, jag och Simon. Har du hört om det här nu, Elina? Så att, vi var ju på den här Bulldog Media Fight Night och kommenterade.
Just det.
Ja, och så sitter vi där under kvällen. Det var ju för att det var en kul gala. Och då så säger Simon så här, är det inte väldigt varmt? Ja, det är ju, vi sitter precis vid liksom, ringside. Ja, är det inte väldigt varmt där liksom? Jag tänkte, ja, inte mer med det. Och sen så knöt vi upp kvällen liksom. Och dagen efter rapporterar han från tåget att han är på akuten och har... Vad hände?
Jag är inte från tåget rapporterar, men på akuten. Nej, men det var gallsten. Alltså, gallan hade ju inflammerats och sen var det gallsten.
Måste jag ha feber då när du satt bredvid mig?
Ja, det hade jag. Det hade jag. Det hade nog kanske 39 grader feber eller något sånt där.
Och jag tänkte vad han gnäller. Han gnäller lite grann. Och sen, och de tog även... Vad tog de mer?
Ja, de opererade bort hela skiten. Så att det drog ut den genom naveln. Så att det...
Jag, jag ser bara framför mig en så här skräckfilmsgrej. Alltså, du vet de här gamla filmerna där de slår in och drar ut hjärtat. Jag ser någonting sånt framför mig.
Jag
fast
såg
med
inte...
lite mer precision.
Precis, jag var ju sövd så att jag vet ju inte. Men det var 2,5 timmes operation i alla fall. Och det var så konstig grej just att man precis har varit och kommenterat, varit i Göteborg och jag drack ju även någon rom med dig, Mårten. Det var så här, kanske inte det bästa att dricka, så varning till alla som börjar få så här problem med gallan. Drick inte jättemycket alkohol och grejer liksom. Nej. Ja, nej. Men, jag lever.
Men du ser ju väldigt pigg ut nu, så det får jag inte att säga att du mår bättre.
Ja, men precis. Det är, nu är jag tillbaka. Men nu får vi vända på det här igen då. Mårten, hur har du haft det? Hur är det, Mårten?
Ja, men det är jättebra med mig. Kanon. Du vet ju, för att ett år sedan så var den här podden inställd, för då hade jag alltså diskbrock. Jag kunde inte ens sända.
Just det.
Och jag backade precis nästan på datumet i ett år sedan. Och här står vi nu.
Här står vi nu.
Podd nummer...
Här står du.
49 är det här nu.
Wow.
Fattar inte att vi är en podd från 50-årsjubileum. Du kan säga på en gång att vi är lite... Ja, det här med vår utgivning, den är lite ojämn.
Något.
Lite ojämn. Men
jo,
vi,
men man opereras typ och sådana. Det är ganska bra skäl ändå att vi har varit borta och lite sånt.
Jag ska strax nämna vad vi har för fett innehåll idag. Men först, Elin, hur mår du?
Jag mår bra. Det är allt rullar på. Jag har mycket jobb nu.
Nu dodgar hon egentligen. Du ser väldigt kär ut, Elin. Ja. Det är dit vi vill komma.
Jag vet inte varför vi ska prata om mitt kärleksliv i den här podden. Men...
Jag har fått så mycket brev om det. Den här Elin, hon är mycket bättre nu än förut. Vad kan det bero på? Nej, jag skojar.
Det var lite taskigt.
Men, och hur går det i Svenska Bud- och Kampsportsförbundet?
Ja.
Det går bra. Just nu är ju vårt fokus på riksidrottsmötet som kommer hållas sista helgen i maj i Jönköping. Det hålls vartannat år och det är då man egentligen tar alla stora beslut om i idrottssverige. Och det är ganska stora frågor som ligger uppe på bordet nu. För Riksidrottsstyrelsen har ju tagit fram en ny definition på vad kvalificerar någonting till en idrott. För att man ska kunna väljas in som sportförbund till RF.
Kommer det från det här med att de ville få in alltså, e-sport och sånt? För de fick ju typ nej på det.
Ja, eller på mötet för 2 år sedan i Karlstad, då tog vi beslut om att bordlägga alla ansökningar för att utreda frågan. För det var helt enkelt oklart. Vad är det egentligen som krävs för att man ska kunna bli invald som ett idrottsförbund i RF? Så där kommer det ju komma en del förslag på, och det ska stötas och blötas, så vi har 3 dagar på oss att lyckas ta beslut dels om det. dels om vilka sen som ska väljas in, hur stödfördelningen mellan förbunden ska se ut. Så det är riktigt stora frågor som ligger uppe på bordet.
Men är det inte enkelt alltså? Idrott, någonting man duschar efteråt.
Fast schack anses ju vara idrott också. Ah,
liksom. Nej, schack räknas ju inte.
Som sagt, någonting man duschar efteråt.
Men det finns ju liksom en hel lång definition som de har tagit fram. Och det som är lite det bärande meningen i den, det är att den fysiska aspekten av utövandet får inte vara av försumbar karaktär.
Okay.
Vilket betyder att till exempel schack, det fysiska i att du flyttar en pjäs, det kan någon annan göra åt dig. Mm. Så där kommer ju många falla bort.
Dart, hoppas ni löser det här, Elin.
Ja, det låter jobbigt. Nu ska inte du säga att du är kampsportexpert, så får du svara på dartfrågor och grejer nu. Men...
vi är ju inte bara i kampsport, alltså vi existerar ju i idrottssverige.
Och... Mm. Coolt.
Ja, jag ska bara säga en tag här innan vi går in på dagens podd här. Vi har fått ett mejl, det var ju Lisa Johansson som frågade. Jag vill bara kolla, i senaste podden så sa ni att thai-boxning, man får inte gå VM om man har vunnit proffsmatcher. Men flera av våra landslagsstjärnor är ju proffs. Sofia Olofsson, Patricia Axling, Sandra Dahlbäck. Vad gäller det egentligen?
Ja, men Lisa har helt rätt, och faktiskt om man lyssnar på den podden kan vi kanske kunna klippa in.
Ja, det kommer här.
Det jag har mest erfarenhet av och vet mest om är ju MMA, och där är ju reglerna stenhårda. Om du någon gång har gått en proffsmatch så får du aldrig gå tillbaka till att gå amatörmatcher. Mm. Då är den dörren stängd.
I faktiskt MMA så kan man faktiskt ändå gå, man kan gå proffsmatcher och sen gå amatör. Så där är det faktiskt fel, Elin. Det är väldigt sällsynt. Men det har hänt. Jag tror att Edris är väl en av dem. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad han heter i efternamn, men Rafiki tror jag. Om jag inte minns fel så är han en av dem i alla fall. Kan
är det
fel.
Så?
Ja, precis. För om du inte går så bra för dig som proffs, då anses du, vadå, ska du, då är du helt slut i så fall då som fighter. Då kan de liksom degradera ner, eller vad man nu ska kalla det, okay. Tillbaka till amatör. Det är inte vanligt, men i thaiboxning är det dock lite annorlunda. Där kan du liksom vinna ett antal matcher som proffs och sen ändå gå amatör.
Today I learned.
Du lär dig något, men samtidigt, jag tror inte att man får ställa upp i VM och EM och sådär. Det får man nog absolut inte om man har gått en proffsmatch. Och det vi hörde där, det var ju
att... Var det otydligt?
Nej, men Elin...
Jag tycker det var rätt tydligt.
Det är ganska tydligt. Men Elin, du sa ju där att du frågade ju så här, man får ju göra det inom thaiboxning. Och det får man inte göra i MMA, sa du. Och då säger jag att det är faktiskt flera gånger, att man faktiskt får göra det även några gånger även i MMA. Men det kanske var otydligt, och det är ju komplicerat det där. Och det känns ju lite så här konstigt att det är så. Men Lisa heter rätt, alltså det är så att inom thaiboxning får man faktiskt gå lite proffs och sen går de här stora mästerskapen.
Tack Simon! Hörrni, vilken jädra podd vi har idag.
Wow.
Så vi ska prata alldeles strax. Vår gäst är Panni Kiansa som kommer hit.
Häftigt.
Kul, henne har vi haft på telefonen massa gånger, nu kommer hon hit.
Kul.
Och så ska vi såklart ringa upp till Babak Ashti som är grundare av Superior Challenge. Hur har han pulsen just nu här när det är Superior Challenge 19?
För det gör vi varje Superior Challenge.
Ringer och stressa honom lite strax innan.
Det är ofta väldigt bra galor. Och det var superbra sist på cirkus.
Och så klart så ska vi ju ringa till vår bästa kompis Jack Hermansson.
Härligt. Alltså, vilken grej.
Och nu är han alltså nummer 5 i mellanvikt. Och vi har ju haft med honom i podden här. Och varje gång, han är ju så full av självförtroende. Men så jädra ödmjuk.
Så ödmjuk. Ja. Och det är liksom inte en lätt sak att vara nummer 5 i mellanvikt. Väldigt
tajt. Det är en tuff
viktklass. Ja, verkligen tuff viktklass. Och jag menar, det är idel champions som han kan möta. Alltså jag menar, nu, Wideman och Massa olika. Alltså det var inte supermånga som trodde att han skulle kunna slå Jacare, men han gjorde det.
Bara på mindre än en månad sedan matchen innan. Det är ju en otrolig prestation att kunna göra den omställningen. Så.
Ja, det är fantastiskt. Och sen också att vi vet ju att Jack är duktig på backen. Och som sagt, om man följer BJJ och tittat mycket på den grappling, så vet man att Jacare liksom är en legend.
Ja.
Och Jack nästan drog ut honom i den här giljotinen, som inte riktigt är en giljotin. Den måste vi reda ut. Vad heter den här och vad är det för typ av teknik han använder?
Ja, men verkligen. Och jag tror att nu är det ju så här att Jack får inte bli nominerad på Kampsportsgalan. Det är väldigt synd, för att är det någon som borde bli det nästa år?
Ja, han är ju...
Han får inte, han är ju svensk.
Han är norrman nu,
Nej, men han är svensk, men han tillhör inte någon svensk klubb.
Okay.
Svensk. Han kan få vara med i Bärsarken med mat.
Eller hur? Bara liksom adoptera honom. Liksom.
Ja, lätt.
Men hörni, vi har jättemycket att göra. Ja. Och vi ska bara, kort innan vi tar in Panni här, ta lite kampsportsnyheter. Mm.
Ben Askren kan vi börja med att prata. Han fick faktiskt stort stryk när han återkom på en välgörenhetsgala i brottning. Han är ju en brottarlegend. Mm. Men då skulle han möta Jordan Burroughs. Och Jordan Burroughs, för de som inte känner till honom, vann ju alltså OS-guld i fristil. Så att det är ju så här, det är ju att möta verkligen den bästa just nu. Och Jordan Burroughs manglade honom. Vann ganska enkelt den där brottningsmatchen. Så att, men och ändå då, Ben Askren är ju liksom i 19-0 i MMA och tar hand om de flesta liksom med sin brottning i MMA.
Men var det underhållande?
Nej, ja, eller så här, hyfsat. Väldigt många tittade ju på den där sändningen bara för att det var Ben Askren såklart, men nej, det var helt ensidigt. Han drev honom direkt ut ur mattan det första som hände och så här. Så att han krossade honom helt. Alltså det var verkligen, det var 11-0 och då blir det liksom, då vinner man. Tufft. Så att, ja, nej, det var väldigt tufft. Men jag tror att Ben Askren också visste det. Och han gjorde det för välgörenhet och sådär. Och Dana White har ju inte varit så långsam på att säga att Jordan Burroughs vill komma in i MMA. Hjärtligt välkommen.
Han är så bra på det.
Han är jättebra på det. Alltså. Och Jordan Burroughs har sagt att ja, men en MMA-match vill han ändå ha någon gång. Men du frågar om får han det verkligen i UFC och sådär. Vi får se. Jack Hermansson, vi kommer att prata med honom. Han har ju slagit Ronaldo Jacare Sosa och David Branch inom en månad. Otroligt fantastiskt, verkligen. Nu är han rankad femma i världen. Och då ska vi titta på vilka andra svenskar, tänkte jag, som är rankade så där högt. Då har vi Alexander Gustafsson, han rankar tvåa i lätta tungvikten. Jack Hermansson är mellanvikt och där är han då femma. Sen har vi ju då Ili Latifi, han är rankad tia i lätta tungvikten just nu i UFC. Och sen så har vi faktiskt Lina Länsberg som är rankad nummer 14 i bantamvikten, den dambantamvikten då. Mm. Så att vi har ju en bunt svenska. Vad säger du, Mårten? Alltså, vad är det som händer egentligen med svenska MMA?
Ja, men det är väl generellt så att vi har ju en jävla fin utveckling, men någonstans är det några namn som har dragit och ett intresse för MMA och liksom förebilder. Det är ju bland annat Alex framgångar. Mm. Alltså framgång föder ju framgång, det är ju så.
Mm. Ja, men verkligen. Och sen när man tittar också på Jacks karriär, vi får prata med honom om det, tycker jag. Jag ska inte dra det nu, men det finns någon sorts likhet mellan hans och Alexander Gustafsson, tycker jag. Donald Cerrone, om vi stannar kvar lite med MMA, han slog Ali Aquinta och på domslut, och den galan var supertråkig, tycker jag. Mm. Jag vet inte om ni har sett den, men det var, nu jäspar också Elin, och det gjorde jag under hela den galan typ. Riktigt dålig gala faktiskt. Och UFC har haft lite problem, nu har de ju gått över till ESPN Plus då nu. Och de har, så här, de har inte haft jättebra siffror det här året.
Är det så?
Ja, de har faktiskt gått ner, och det var länge sedan de gick ner. Så att, den här Israel Adesanya, liksom, den, när han gick den fighten sist då, den gick
mot Silva, eller vilket tycker du på? Nej.
Ja, men precis. Ja. Den gick inte heller så bra. Pay-per-view-siffrorna var inte superbra. Det var under 100 000 och det är väldigt dåligt för UFC. Bellator brukar ligga på mer.
Man ska ju veta det, alltså, kan man ju fipa sig längre det här, men de låg ju på Fox innan och så tog ESPN över. De kontraktsförhandlingarna och de här pengarna, det är enorma pengar som ESPN har gjort. Liksom. Så förväntningarna, alltså man vill ju, som det heter, få avkastning på sin investering. Ja. Man är inte speciellt nöjd om det går åt fel håll.
Ja, men precis, och sen att det här var ju en pay-per-view-gala då, den som gick så dåligt. Och då tänker man, har du någonting med att man får ett citationstecken gratis på ESPN Plus? Jag vet inte. Eller så är det bara till. Dana White är ju med sig, rycker på axlarna. Det går upp och ner i den här branschen. Mm. Rätt vad det kommer en stor match, och då kommer det gå bra. Men han måste nästan säga det.
Han har också 500 miljoner dollar och rycker på axlarna. Så han kan liksom.
Exakt. Han har 7 års kontrakt kvar med UFC. Så jag tror att han är rätt chill där. Närmaste UFC-galan som vi har att se fram emot är UFC 237 i helgen. Där kommer Rose Namajunas gå om stråviktbältet med och mot Jessica Andrade. Och där får vi kanske se, apropå Anderson Silva, det kanske blir hans sista match. Det är rätt troligt att det blir det.
Ja.
Så där då han kommer möta Jared Cannonier, och det är ju, det känns ju som att han borde kanske slutat redan. Jag tycker det är tråkigt när man ser så bra fighters liksom gå ner sig på något vis. Eller vad säger ni?
Ja, men alltså det är det här, lämna på topp, hur ska man göra, när ska de sluta? Men det är väl det här klassiska att de helst vill sluta med en vinst.
Mm.
Mm. Och den här galan då?
Och sen
då,
när man väl vinner då? Det här gick ju ganska bra, bara kan ta en till.
Ja, men Adesanya-matchen är alltså The Last Style Bender. Det var ju lite grann den nya generationens Silva.
Det var ju så.
Ja, och så vann ju han mot Silva. Ja. Alltså den matchen vann ju då inte Silva. Nej, då får man ta en till. Jag tror att han ville ha en vinst innan han slutar.
Och Silva har varit lite så här skum. Jag menar, även när han var på sin topp så gjorde han så här tråkiga matcher. Den anses vara en av de tråkigaste matcherna när han möter Damien Maia en gång i tiden.
Jättetråkigt.
Så tråkigt. Den kom jag ihåg.
Och han var liksom så här, plötsligt så vill inte han, jag menar, han är ju en MMA-fighter, han ska ju ta ner Adesanya och dra ut, han är svart bälte liksom. Jag menar, Han gör det. Han testar inte en enda nedtagning.
Ja, men han har ju en grej, Silla. Vi ska inte fastna bara. Men han har ju en grej det här när han plötsligt ska ta ner armarna och liksom, vet, fick att slå mig för att jag är så snabb i mina huvudrörelser. Ofta blir han ju träffad nu för tiden. Ja. Så träffar han jabb och så tänker han, typ så vinglar han till som att han fejkar att han blir träffad. Men han har ju faktiskt blivit det.
Mm.
Och vinglar till och sen är på backen.
Ja,
ja, nej, men det är lite tragiskt att se. Och nu då, för att hamra in den här spiken i kistan ännu mer då, så på den här galan nu då, det, för mig känns det som, där kommer vara som en tidsresa. För lyssna på de här namnen, José Aldo, jag menar, han var ju jättestor, men han är fortfarande bra, va? Men Thiago Alves, det är också ett gammalt namn. Lil Nog kommer upp och kanske går sin sista fight. BJ Penn, som har förlorat 1 miljard matcher i rad nu. Han ska också
alltså
gå.
Alltså, är det någon sån här reunion från 2008 ja. Som sker på det här kortet?
Klassfest. Men, var... ja, men klassfest, verkligen.
Class of 28.
Och han möter Clay Guida, och det är också så här fighter som har funnits kvar. Ja, ja.
Men jag orkar inte. Nej, jag har inte ens kollat kortet för att du säger det.
Nej, inte jag heller.
Det är nästan så här bizarr gala på sitt sätt, liksom.
Ja, det låter jättekonstigt.
Ja.
Det är nästan man måste kolla på det bara därför. Det är så här,
men det är också konstigt att BJ Penn mötte han Clay Guida. Ja, men liksom så här, det är old style mot old style. Ja. Det känns liksom som att...
Men backa. Snälla BJ Penn, lägg ner.
Ja,
liksom.
Ja, verkligen.
Han blev utdragen sist. Nej, jag vet inte. Men vi håller oss kvar lite i MMA-världen i alla fall. Tänker att vi fokuserar lite på svenska MMA-framgångar och misslyckanden den senaste tiden. Carl Albrektsson. Mm. Nu har han gått över till 9-2, gick match på Rising i Japan och slog där Cristiano Frolich. Och det är ju, alltså, Carl Albrektsson skulle gått på Superior, jag hade väldigt gärna velat se honom, men han tog lite stryk där i den fighten och kan tyvärr inte gå matchen. Men Carl Albrektsson, wow, det är riktigt spännande.
Mm.
Amir Albazi, som vi har haft med i podden, han förlorade faktiskt sin första match han gick i karriären. Han gick den i Brave och där mötte han en UFC-fighter som borde stannat i UFC, för han är verkligen så pass bra. José Torres förlorade på domslut där, så nu är han 11-1 då, i rekord, och det känns ju inte som att det kommer inte göra det jättemycket. Han är ju där och liksom
ingen
precis...
katastrof så.
Nej, verkligen inte.
Men, liksom. Men Amir kanske behövde den förlusten då?
Kanske.
Mm. Det blir intressant att se hur det blir framöver då, om vad han får för sorts revival efter
ja,
den.
Men eller hur? Så har vi en sån här fighter som flyger lite under radarn i Sverige. Det är väldigt få som pratar om honom. Det är Khamzat Chimaev som tillhör Allstars. Han gick till 4-0. Han vann en väldigt svår match där. Men han avslutade den i första ronden, precis som alla andra sina matcher. Han är väldigt grym. Alltså, honom ska verkligen hålla ögonen uppe för. För det är, där tror jag att det kan vara en framtida topp 10 UFC-fighter om några år. Jag tror verkligen det.
Han är ju på ett bra gym, som du säger, med Allstar. Men är kortet satt 1 juni för UFC?
Ja, det är nog lite för tidigt för att han ska kunna komma dit kanske.
Jag tänker att de vet så här, förmatch någonting.
Ja, kanske. Men det är en väldigt, väldigt spännande fighter. Så en annan väldigt spännande fighter är Andreas Bane Gustafsson. Gustafsson är ett bra namn, har vi pratat om i MMA. Han har gått till 3-0 och slagit sin motståndare som hade 34 matcher i bagaget som han mötte då. Han hade varit 2-0. Och då var det så här, för att han skulle kunna möta den här, för han fick egentligen en lite lättare motståndare. Då sa han så här, men jag tar inget arvode om jag får möta en svårare motståndare. Så han åker iväg, tar den här fighten, vinner den. Och jag menar, han är en otroligt lovande fighter verkligen. Och det är ju en Västerås-fighter.
Han var väl i MMA-landslaget där och har steppat upp till proffs efter det. Det är väl en av
Jörgen
de från... Jörgen Hambergs gäng från Västerås Fight Club.
Ja, men exakt. Och han har en bakgrund inom brottning. Han är väldigt stark, stor brottare liksom. Mm. Sådär, med schyssta tatueringar. Det är lite hans kännetecken.
Är det USPen?
Ja, men exakt, det är USPen för honom. Ja, men bortsett det så har vi haft väldigt intressanta amatörmatcher. Vi har haft på Excellence Fighting Championship 1, Linköpings första MMA-gala. Där gick det 3 proffsmatcher där. Irman Smajic, tidigare VM-mästare flera gånger. Bland annat, han gick till 2-0. Elin Öberg gick till 2-0 också. Och Oscar Biller gjorde en väldigt bra debut. Så det var en spännande gala. Sen...
Elin tog väl något bälte där? Eller?
Ja, hon tog... Ja. När det är första galan så delar de ut ett bälte. Jag vet inte hur mycket det är värt, men det är alltid...
Det var säkert kul att få ett bälte.
Ja, och jag menar, hon gjorde väldigt kort sak av matchen där i Superior, och nu avslutade hon den här fighten också.
Mm.
Domaren stoppade den. Men hon är ju otroligt lovande, verkligen. Så det blir väldigt kul. Sen har vi ju varit i Göteborg.
Mm.
Och Bulldog Media Fight Night 2.0, då, där var det ju... Jättebra matcher tycker jag. Vad säger du, Mårten?
Ja, men det var en kul gala. Det är ju en kombination. Det är MMA, det är thai. Det var ju det K1, en organisation, men alltså den typen av kickboxning. Och så var det ju vanlig boxning.
Ja.
Vi hade Mikaela Laurén där kommenterade. Man kan väl säga när det kom till MMA så var det ju Göteborg MMA's kväll.
Ja, men det var det ju verkligen. Det var det verkligen. Cornelia Holm är superbra, Anton Turkaj. Alltså det var många där som var riktigt bra. Ja. Linus Andersson. Men sen var det ju, det var ju också väldigt bra. Vilken fight tycker du så här, oavsett MMA eller vad, vilken var
det? Jag tycker thai-matchen, alltså till exempel, det var ju sista matchen för Martin Akhtar som mötte Filip Walt och vann den matchen. Och där trodde vi ju faktiskt att, vi sa ju det liksom, att Filip Walt liksom är en upcoming och Martin Akhtar, han är den som har liksom varit på toppen. Men han vann den matchen. Bra fight tycker jag för Martin, och tacka för sig.
Ja, det var coolt. Och jag menar, Filips stil, jag menar, han har ju ändå slagit Hamza en gång till, Hamza på Gamza. Och det är ju att clincha, och det är ju också Martins stil. Så när de clinchar, och Martin vann ju clinchen hela tiden.
Hela tiden.
Martin Akhtar, alltså, vilken fight.
Sen var det ju kul om man inte ser boxning. Jag har ju inte varit jättefan av boxning, men nu var ju Attila Levin där.
Just det.
Vi trodde att han skulle göra en comeback. Men
efter
han vann
år.
Den. Efter nio år. Och Mikael Laudén var helt, hon var så superpepp så att hon inte ens kunde kommentera. Hon bara satt och skrek. Men han förklarade tydligt, för han vann den matchen mot den här Marius Kolias.
Just det.
Att han kommer inte fortsätta. Det var liksom, han ville sluta med en vinst.
Mm.
Nio år senare och gjorde det.
Så jag tycker, men så, tänk vad som har spökat i hans huvud då under de här nio år. Vet så här, han ville inte sluta med en förlust. Så bara nio år går du liksom och maler det här liksom, och så bara kommer du tillbaka. Så gjorde han det, och sen sa ni det. Det spelar ingen roll vad ni har för erbjudanden, jag kommer inte komma tillbaka.
Nej. Alltså tycker jag, uppe på MMA bara han, Sahil Sirai tycker jag, han verkar, han är vass. Han är
spännande fighter.
Duktig, jätteduktig thai-kille som har gått över till MMA.
Ja, fortfarande några hål såklart att fylla, och det har man ju i början, det är inte konstigt alls sådär, så att, ja, men det ska bli jättekul. Vi har ju, men om vi lämnar MMA lite då, så kan vi gå vidare till jiu-jitsu. Det har varit Paris Open, där hade vi Linda Lindström som vann där, och sen så, alltså vår stjärna verkligen, William Seth Wenzel som vi gillar så mycket, han gick upp en viktklass. Jag menar, han ser inte jättestor ut, men det här var minus 94,
det är,
alltså,
det är en ganska bra vikt alltså.
Eller hur?
Jädrar.
Och han vann Paris Open också.
Ja. Liksom. Och han, för att vinna så slog han väl världsmästaren i den viktklassen. Ja. Så han är ju verkligen en stjärna.
Han är helt otrolig. Och, alltså, nu vill ju inte han gå över till MMA.
Han sa ju det när vi var i podden. Så här.
Ja.
Vi alla, och han bara nej.
Han vill inte bli slagen i ansiktet. Och det, jag kan respektera det.
Ja,
men hans klubbkompis där, Fredrik
Widgren,
han gick ju en amatör MMA-match som
han vann.
Som gick jättebra, förstod jag det som.
Ja, men precis. Så det är ju kul. Han verkar vilja gå över. Det är också en sån här. Han har också vunnit VM och så det är spännande.
Men det är ganska kul att de två som har gått bredvid varandra så länge börjar liksom så här, kanske glida åt varsitt håll.
Eller hur? Ja, men det är faktiskt väldigt spännande. Vi har haft Kempo-VM också som gick i stapeln i Spanien, och där hade vi ett antal svenska medaljer där. André Hall vann silver, submission och knockdown. Vi har även Erik Larsson som vann ett silver, Jeff Jönsson vann brons. Elias Björkstrand vann brons i JVM, och i veteranklassen, alltså masterklassen, hade vi där Anders Olsson fick med sig dubbla brons i fullkontakt och knockdown.
Kan inte du beskriva lite vad Kempo är?
Det är nog mer en Mårten Söderström-grej. Han är mer budokillen här.
Men det är lite mer en traditionell kamp. Jag kan faktiskt inte exakt tävlingsreglerna, men det är ju en karate-stil i grunden. Så att Kempo, ska jag säga så här, det påminner väldigt mycket om karate. Eller? Jag kan inte tävlingsreglerna faktiskt.
Nej, där får vi plugga på tycker jag. Verkligen, eller hur?
Mm.
Så det känns som det. Och vi hade för övrigt där avslutat den grejen där med Kempos, och deras förbundskapten Martin Jönsson, han erhöll tydligen en väldigt speciell titel, en som heter Xi'an-titeln, och den under mästerskapet då är han först med någonsin i Sverige. Så det är
Xi'an, det är ju att han är huvudtränare.
Ja, precis. Så att det var säkert jättestort. Ingen har fått det någonsin i Sverige. Lite svenska talanger som är på gång och kommer gå matcher. Vi har ju Fernando González, nu pratar vi återigen MMA. Här då 9-2 rekord. Och Frans Sliwa som också vi kommer få se. 6-0 han är rekord. Båda de, kommer ju från Tuff då, Frans. Och nu har han fått fight i juni. Så att det är kul att se dem. Båda de kommer gå internationellt sina matcher. Så det ska
Vart
bli väldigt
kommer roligt. De tävla då?
Ja du, inte
okay,
snälla fråga mig inte den frågan. Ja, exakt. Vi kommer också att dra igång nu snart här, eller vi kommer att dra igång, men de kommer dra igång med Professional Fighters League, alltså PFL då, andra säsongen. Och då har vi återigen Sadie Bossy, han kom ju långt till slut.
Ja,
i där, så att, jag menar, det är fortfarande 1 miljon man vinner.
Kan du bara dra igen hur det funkar? För jag tycker det är spännande med
PFL.
Det
är just ett seriesystem. Så möts en serie först och så får man poäng då. Så, jag menar, Sadebo förlorade första matchen, vann han den andra. Och då är det så här, avslutar man sin motståndare i första ronden då får man lite mer poäng, avslutar man i andra ronden får man lite mer, avslutar man i tredje så får man, alltså det går neråt, man får mer om man avslutar någon tidigt, mm. om det var komplicerat. Och vinner man på domslut så får man också en poäng, men inte lika då. Så det bästa man kan göra det är det som Sadibo gjorde i sin andra match, han avslutade sin motståndare i första ronden, då får man liksom max antal poäng då.
Coolt.
Och sen i slutet så tittar man på det, vilka är det som är kvar högt upp i tabellen, och då börjar de matchas mot varandra, ettan mot den som är vad är det, sju eller sex eller vad det är, och sen så ja, tvåan så, här. Så möter de varandra precis som vanligt, och sen så blir det ju då till slut en final, och kul. Vinnaren i finalen vinner $1 million. Så det är kul. Och där kommer, han har fått sin match, den är redan klar vilken vem han ska möta. Han ska möta David Michaud som är 14-4 som ja, han har vunnit tre rad nu på knockout och TKO, så det är, wow. det är en tuff fighter, och han har också fightats i UFC där han gick 1-2, och han har också fightats i Bellator, så det är inga lätt fighter man går.
Hur länge pågår den här fightling?
Den pågår hela vägen fram till december.
Mm.
Så att det blir liksom en nyårsgala-ish typ där.
Ja, coolt.
Och då spännande. Avslutas liksom.
Ska vi följa? PFL.
PFL, säsong 2, precis. Sen framåt då så har vi Superior Challenge, och det kanske inte jag ska prata så mycket
Nej,
om.
Nej, vi kommer prata
med Babak, så det är helt lugnt. Samma kväll faktiskt, nu på lördag, så kommer The Blitz, en blandgala, kickboxning, boxning också gå av stapeln. Lite liknande där, den Bulldog Media Fight Night. Som kommer gå här i Stockholm, och där kommer vi få se Mattias Jonsson mot Simon Santana, Nisse Widlund.
Men vad är det för stil då?
Det är olika stående stilar som möts. Så de kallar det, tror jag, kickboxning, men det är ju lite
all style princip eller?
Precis. Okay. Och det är Tabo också, Montesiola som driver det hela. Så att ja, men Nisse Widlund kommer att möta Rasmus Sundberg, och sen har vi några boxningsmatcher där också som är intressanta.
Lite dåligt datum bara att lägga samtidigt som Superior.
Ja. Det är lite skumt, det kan jag hålla med om. Vi kommer att se Kostas, han är ju Kostas Nanga. Han har ju, var ju otroligt duktig liksom thaiboxare, och sen gick han över till boxning. Så att jag tror att under han har hållit på typ 6 månader eller någonting, och redan börjat vinna och liksom kommer vara i landslaget och allt möjligt. Så att han är ju verkligen på gång inom boxningen. Han kommer gå match där mot Victor Olsson, och sen kommer vi göra Moltas Lundström som kommer möta Hardy Åkerlind. Det är många andra matcher också, men de sticker ut lite för de som känner till dem.
Och det är väl också, för Superior nu på lördag, det är ju en lite speciell lokal i cirkus på Djurgården, och den här kommer hållas på Göta Lejon, eller hur?
Exakt. Ja. Det har de gjort förut en gång.
Ja. Teatermiljö är det nya femma.
Spännande.
Eller jag gillar det. De har ju, alltså, Irfa har ju haft gala i Berns, och det är ju också ett ish teatermiljö, i alla fall ser ut som det där inne. Och det är ju, alltså inramningarna, det är så mycket mysigare än när det blir liksom en jumpahall. Bulldog Media Fight Night hade ju på ett hotell.
Så här, alltså ett posthotellet i Göteborg. Det är ett hotell.
Ja, verkligen.
Och mitt i den här liksom lokalen så är den här fighten.
Vad häftigt.
Ja, verkligen.
Så det kändes bra.
Men jag tror att det är sånt de måste göra för att kunna, alltså Superior och Blitz och alla de här, de behöver ju göra sånt för att kunna konkurrera. För det är ingen idé att bara försöka sälja ut en stor arena, för UFC har den marknadsandelen.
Det blir bättre också när det är tajt. Alltså det är härligt, va? Det är jättetajt. Men hörni, pan är här. Då är det ju ett sant nöje att till Fighterpodden presentera Panny Banzai Kianza.
Tack.
The champ,
ja, precis. Vi har bara pratat med dig i telefon. Du är alltid så glad. Eller inte alltid glad, vilket säger att vi kan liksom läsa av hur du har varit i telefonen, om du är pepp eller inte pepp.
Tycker du? Så har jag någonsin varit lite nere? Jo, jag har nog snackat med dig när jag var nere också, tror jag.
Jo, kanske någon. Men det var ett par år sedan. Men du går in i zonen, får man känslan av, när du går match. Liksom. Då ska man inte störa dig.
Ja, men så blir jag rätt, du vet, jag kan låta rätt flamsig när jag ska gå match, för jag är så jävla stressad. Mm. Du vet, jag gör typ så 700 grejer samtidigt. Typ igår så tvättade jag, gick och tränade, gick med hunden. Jag åkte till min mamma, jag sydde mina matchshorts och min styrmamma, allt på samma gång.
Men är inte det för att du är inne i bantningsfas? Är inte du inne i så här ketos nu, så du har superenergi? Är det inte så?
Alltså faktiskt, jag har haft sjukt bra energi de senaste gångerna jag har bantat. Och Timma, min sambo, var så här, shit, alltså, det känns inte ens som du bantar. Du har alldeles för mycket energi. Och jag bara, nej, men jag vill få gjort så mycket grejer. Och du vet, så.
Men vi kan bara börja där. Alltså, du ska ju fightas nu på Superior Challenge 19 här i helgen. Hur bantar du? Hur ser en sån här liksom vecka ut inför en sån match?
Jag kan inte säga att det har varit jobbigt. Jag har det inte.
Men vad äter du? Hur ser det idag ut?
Ja, okej. Okay. Vill du veta exakt?
Ja, exakt.
7.00 dricker jag en proteinshake med en matsked havre. Klockan 10 käkar jag 50 gram sötpotatis. Klockan 1 käkar jag 100 gram kyckling med 100 gram grönsaker och lite sallad till. Klockan 3 dricker jag en proteinshake. Klockan tränar jag däremellan. Sen klockan 8-9 kör jag en omelett med 5 äggvitor och massa grönsaker. Och sen innan jag går och lägger mig dricker jag en proteinshake till. Boom, det var idag.
Och hur många kalorier ska det här ge, vet du det?
Idag ligger jag på 840.
Oh, det är inte mycket.
Alltså. Det är inte mycket.
Mm. Jag lever.
Det är din lunch typ.
But look at me.
Exakt, du är fit.
Men jag känner mig faktiskt bra. Jag har kört nu 6 timmar alltså. Rätt pigg.
Ja, från Malmö, ja.
Mm. Ja.
Men ni bor i Malmö.
Ja.
Och så tränar du ju på Arte Suave i Köpenhamn.
Ja, jag är där några gånger i veckan. Men jag pendlar både mellan Arte Suave och kör med Mami Jutsu där. Och sen kör jag rätt mycket stående där på Mamma Muay Thai också. Mm. Så jag kör på båda ställena.
Och sen jobbar du lite grann som PT, va? Är det inte så i Malmö?
Ja, jag jobbar... nu är det ju nästan dagligen. Jag undervisar, jag har mina egna kunder och så har jag lite klasser. Så jag gör det i Köpenhamn och i Malmö. Så jag brukar det är jättemycket planering, men jag måste kombinera det med min egen träning och sånt. Men ja, det går nice, du vet. Jag har börjat få göra min egen grej nu, liksom få igång mitt eget marknadsföring och sånt, så det är nice.
Känns det som att det är enklare att få ihop vardagen när du faktiskt kan jobba också med träningen? Att det blir enklare att få ihop livet som proffsfighter?
Ja, det känns mer som att du vet, jag tar min träning på allvar och jag gör det här på heltid. Innan var det liksom så här, skrapa upp varenda, liksom, gå och panta massa burkar jag hade hemma. Vad nu jävlar har jag för en bussbiljett? men nu är det så här, shit, okej, okay, jag håller mina pass nu och jag tränar på. Då går det runt. Det gör det verkligen, bara jag sköter det rätt. Och sen så vet jag också att du vet, när jag inte har match då kan jag jobba på andra ställen och tjäna ihop till nästa träningsläger, men du vet, det går, det är skitroligt att äntligen kunna göra detta typ på heltid.
Ja, det är häftigt, väldigt häftigt. Jag är intresserad av hur du har utvecklats, alltså alla säger så här, nu är jag mitt livsform just den här matchen, det är ju standard, det kommer du också säga.
Ja, klart.
Men lite så här efter tuff och sådär, alltså vad hände? För det, jag tror de flesta tycker att du sett väldigt mycket bättre ut för varje match du egentligen har gått. Förutom en liten svacka som du hade det.
Fan, jag vet inte vad som hände under tuff. Du vet, jag var jättenervös när jag åkte. För då hade jag precis vunnit och kommit tillbaka efter min 3 förlustsvit. Så jag var så här, shit, tänk om... Du vet, jag snackade med min sambo innan jag åkte. Jag bara, hur ska jag klara detta utan dig? Och du vet, hur ska jag göra detta? Tänk om jag slår så... tänk om jag inte gillar mina coacher. Tänk om jag fucking förlorar första matchen. Vad gör jag då, liksom? Men den här gången, alltså när jag åkte dit, då tänkte jag så här, shit, jag har ingenting att förlora. Jag kan bara slåss hur jag vill. Jag har ingen coach där hemma eller någon som säger till mig, du kan inte göra det, du kan inte göra det. Så jag bara lät händerna flyga. Jag bara, du vet, läder överallt. Det var så jävla nice. Och slappna av.
Vi kanske ska backa bandet lite för de som inte vet vad tuff är och att du har varit med där. Du var med den senaste säsongen nu av The Ultimate Fighter. Hur kom det sig att du ens var med? Åkte du och ansökte eller kontaktade de dig och sa att vi vill ha med dig här? Hur gick det till?
Slump egentligen, för jag sökte ju för den allra första tuff i 2013 som egentligen gick bra. Jag blev antagen, mådde inte bra, kunde inte vara med. Men jag har fortfarande kontakt med producenterna därifrån sen långt innan. Så när jag gick invikta, när jag kom tillbaka och vann min första match på typ ett år, så blev jag kontaktad av en av producenterna från Tuff. Och han var och tittade på invikta. Och han skrev till mig att de ska ha 145 och han ville jättegärna att jag skulle söka. Och då fick jag lite så här, du vet, jag bara shit, men varför inte? Liksom vad jag förlorade, du vet. Så jag sökte och du vet, det kändes precis som 2013. Och var tillbaka. Det var ingenting var förändrat. Jag gjorde bara, vi rullade. Så när det var dags att slå mitsa så sitter de där och alltså matchmaker och tittar. Och så får man typ 90 sekunder på sig. Så jag bara, fuck det. Jag ska ta av mig tröjan. Jag ska bara gå in i sportbil för jag var helt jacked. Jag hade precis gått match. Så jag bara, okej. Okay, typ så putta bort folk. Va? Nu ska jag styla.
Precis det de älskar.
Så jag och Elas, vi hade tränat på flera coola kombos. Vi gjorde sådana mina kombos, lite Mayweather-kombos. Det är så... helt grymt ut, det lät över hela salen. Och du vet, helt ärligt, jag fick alla av sig som skitade. Så jag bara stylade och sen bara stack ut och det var skitnice. Så jag bara tänkte, okej, okay, men
Men du hade lite försprång då att du redan hade gått igenom det här en gång.
Ja, precis. Och jag tänkte, jag vet precis vad de vill säga. Bara gå in och bara förstör för alla andra och gå ut liksom.
Det är väldigt intressant också att du säger det, att sen 2013 till då när det här hände 2018, att det inte har hänt någonting i hur produktionen går till.
Ingenting.
För man tänker ju ändå att det här, det borde ju vara ett program där de, okej, kan vi utveckla det här, kan vi göra det bättre, hur ska vi göra för att få rätt personer, men de bara kör på med exakt samma
det
grej.
Det som har fortfarande liksom detsamma, du vet, även om du tänkte, åh, den här personen, skitbra record, skitgrym, blev inte vald. Det är jättevanligt. Och även, och sen så valde de kanske folk som hade minus record till och med, men de kanske var skitsnygga. Aha, alltså okay. Verkligen tv, du vet så. Och sen så, jag hade nog rätt bra record, jag tycker nog jag ser skaplig ut, men, men jag kan slåss. Jag trodde att jag hade kommit med, men du vet, de ringde inte mig ändå först 5 dagar innan flyget. Jag hade kontakt med en av dem och han sa, I think you're good, du vet, så här, så, du vet, börja packa, du vet. Wow. Och så, jag visste att jag skulle åka, så jag ringde jobbet och bara, nej, kommer inte, vi ses om det blir 7 veckor. Så det var nice.
Simon har alltid frågat, hur mycket fick du betalt för att vara med?
Jag har aldrig frågat det för sig, men han är alltid så intresserad av det, Mårten.
Jag fick veckopeng.
Får man betalt hur länge man är kvar, eller får man en fast ersättning?
Du får per vecka.
Per vecka, ja.
Från det starten du åker till Vegas. Och, sen,
och så, överlever man liksom. Så.
Precis, så att, alltså, de tänker liksom, ni är inte hemma och jobbar, så ni måste ju få liksom, någon ersättning. Så du vet, jag gick inte minus eller absolut ingenting. Så det, det var nice.
Och Bea var ju med också, Malecki.
Ja.
Visste du om att hon skulle vara med, eller hade du koll på henne på något sätt?
Nej, jag visste att hon skulle komma på uttagningen, och jag kände på mig såklart att vi båda skulle komma med. Så jag tänkte, 2 svenskar, jag vet att de väljer båda.
Aha, okay.
Men alltså, vi hade skitkul, vi hade världens bästa lag, och jag var jätteglad att vi hamnade i samma.
Ja, det var ju också faktiskt jättekul.
För jag trodde att jag och Bea skulle vara, du vet, helt varandras motsatta, men du vet, vi klickar jättebra, och jag är jätteglad att vi hamnade i samma lag.
Ja, men sen var det ju konstigt, för sen gick du i finalen. Du kom ju ändå till finalen. Det är grymt bara det. Som sen inte fick kontrakt. Alltså det är sjukt konstigt. För det var inte som att du så här gjorde en jättetråkig match. Du ville, du bara sprang iväg. Du ville inte liksom... Du fightades på den matchen och så här. Ja.
Alltså ska jag vara helt ärlig, så tog det rätt hårt på mig ett långt tag. Det gjorde jätteont, verkligen. För jag kände att jag, med min ålder, med min record och allting, jag har mest potential. Sverige, Europa, och jag tycker att jag kan göra bra intryck i världen också, och det är det som, precis som jag har sagt innan i någon intervju häromdagen, är att ingen, inte ens den största organisationen, inte ens om min mamma eller pappa hade sagt till mig, ingen ska bestämma mitt värde, för jag vet hur mycket jag är värd, och jag vet om att så fort jag kommer dit, jag kommer bara slå de här brudarna, så är det bara.
Men vad sa de ändå till dig? Alltså, det är ett väldigt märkligt samtal.
Det var förbestämt tydligen sen innan att de som förlorar på det kortet kommer inte bli signade. Och det blir ju inte heller min lagkamrat Justin Fraser.
Just det.
Han var ju också i finalen, han har ju skitbra record och var världens underdog. Men han fick inte heller. Och det tog väldigt hårt på honom också. Han var väldigt känslomässigt nere.
Det är ett jäkla skumt sätt av dem att resonera på, att de som ändå har lyckats ta sig till final men inte vinner där, de ska inte få någonting. Men de som åker ut i sin första match, där är det okej att ge ett kontrakt.
Jag trodde väldigt långt tid att det handlade om mig, men det gör ju lite, jag vet inte om de ville se mer avslut från mig. Visst, jag har inte avslutat jättemycket folk i min karriär, men jag är väldigt dominant, och jag tycker en dominant tjej är väl bättre än en tjej som förlorar.
Ska vi ta lite i din bakgrund bara? Alltså, hur hamnade du i kampsport?
Började boxas i Helsingborg.
Gammal var du då?
Jag skulle fylla 14. Så jag var rätt ung. Jag började gå matcher typ rätt
4 år sedan.
Men ärligt talat, jag var på den tiden, så du vet, jag önskade det huvudet jag hade nu, men det kan man inte säga. Men jag vann inte så ofta när jag var ung. Jag gjorde bra ifrån mig när jag var som ungdom. Men sen så gick det längre och längre tid, och du vet, jag var så medelmåttig på den tiden. Och det var det som fick mig att sluta. Så hade jag börjat boxas nu, så hade jag varit skitgrym, tror jag.
Jag är såklart
mycket bättre att boxa nu än vad jag var när jag boxade som amatör. Och så när jag gick över till MMA 2010, så började jag med submission wrestling. Och det jag, och när jag började med MMA, du vet, alla ville att jag skulle vara så jävla grym på takedown defense bara för jag var en jävla bra boxare. Alla bara, du måste lära dig för, du vet, komma bort från marken. Och jag bara tänkte, fuck det, jag ska bli bäst på allting. Så jag tävlade var och varannan helg i flera år. I BJJ, som wrestling, shootfighting, amatör, K1, allting. För jag ville bli bäst på MMA, jag ville inte bara vara en skitbra striker.
Och boxningen har du ju absolut kvar.
Ja, verkligen.
Men det beror på backen också.
Jag är skitgrym på backen. Sen, du vet, har jag bara mött folk som är lila, brun och svart bälte. Och jag har, förlorat mot svartbälten, men det är liksom skit jag
är. Ja, jag älskar det. Det är så bra.
Nej, men du har alltså, och sen också så här, din historia med Lina Länsberg, också, som ändå har gått väldigt bra. Jag menar, hon är så här, hon är 14 rankad nu i världen liksom. Alltså det är så här, du har ju varit högre, men inte i UFC.
På pappa.
Nej, men du slog ju henne ändå. Och det var ju ganska tidigt i hennes karriär, men då var ju ändå hon en grym striker redan. Och sen så, och du manglade ju ner henne där i den matchen.
Jag skulle ju inte vunnit den matchen, för jag var 21-22 år. Jag skulle möta en kvinna som var 31. Och jag var underdog och jag skulle inte ha något där att göra. Jag skulle bli nermanglad för hon var striker. Men jag ville bara visa att, du vet, man är ingen striker förrän man visar vad man gör. Liksom. Och jag boxade, jag tyckte jag boxade ut henne, jag tog ner henne på marken och avslutade henne där. Så, du vet, jag kände bara så här, för att ingen ska komma in här och säga att jag är en underdog.
Minns jag fel eller var det lite skitsnack också innan den här matchen?
När jag fick den matchen erbjuden så hade jag precis gått på Vision, så bara en månad senare. Och jag var skitglad. Jag bara, fan, jag ska möta en cool brud som har så jävla grym bakgrund. Men hon bara började liksom säga att, du vet, jag, hon började skitsnacka och säga att jag hade mött bara skitdåliga sopor och sånt. Så, du vet, hon började trash talk och tänkte, okej, men är det så? Jag vet, jag har aldrig varit med om trash talk. Så jag bara så, okej. Fan, så jag åker till Malmö och spår upp en malmöit och så blev jag själv malmöit. Nej, men alltså jag bara hakar på. Jag bara, okej, men vill hon ha skitsnack så måste jag ju spår upp henne ju. Ja. Så, ja.
Det är den bästa formen också. Det är liksom att, när det är skitsnack menar jag, att vinna matchen.
Ja, och jag minns än en dag, alltså när jag tittade på henne, jag var så förbannad men så jävla redo, alltså. Det var jag. Jag var bara så, nu ska fuck få smaka. Det var en grym match. Vi båda tog jävligt mycket stryk, alltså. Vi såg inte glada ut, så jag gick inte på någon, alltså inte snygga ut. Jag gick inte på någon efterfest efter. Det gjorde jag inte. Det var en av mina roligaste matcher. Och det var då jag visade att jag inte bara är en boxare, utan jag visade att jag kunde ta ner och jag kunde dra nästan ut henne i första ronden, och jag visade att jag kan allting.
Ja, men sen var ju du i Superior Challenge också. Du var ju faktiskt där en gång förut, Helsingborg. Och sen så hamnade du i Invicta.
Och Cage Warriors Invicta.
Cage Warriors Invicta, precis. Och blev känd för att du alltid höll på med din häck någonting. Berätta, vad är det?
Jag uppfann
det här är inte jag som bara säger det, eller?
Jag uppfann en sexy scramble, för jag är grym på scrambla, men när jag scramblar så hamnar jag alltid i typ en reverse mount position som jag gjorde mot Sarah Kaufman också i Victa, och jag gjorde det med Cornelia när jag fightades med henne nu, när jag sparras med henne inför matchen hela tiden. Jag fattar inte hur jag hamnade i den positionen. Och sen av en ren slump så hamnade jag på Jessies huvud då. Då tänkte jag, fan, nej, alltså om hon går ut snabbare än mig så tar hon min rygg, så då måste jag komma ut. Så jag bara började typ skaka bort mig själv, så det är som att jag hoppar på hennes ansikte. Men så kom jag ju till side, så tänkte jag, fuck, det är en grym teknik. Så jag hoppade över till side, så det var nice, fan. Jag vet inte var jag fick det ifrån.
Och där kommer från en sexy scramble.
Ja, så det blev en sexy scramble där. Så du vet, det fick jättekonstiga meddelanden där ett tag.
Ja, du fick det. Vet,
så såg mig själv på BJ Penns sida. Bara, wow, det var inte det jag ville bli känd för. För nej, det var en av mina bästa matcher. Det var fan in... Kan snacka om matchen.
Eller hur? Ja. Eller hur?
Nu är det en kille här och han skrattar lite grann. Hört det.
Vi var inte tillsammans då när Sexy Scramble uppfanns.
Men det kanske är därför ni är tillsammans idag.
Eller hur? Han kanske kollade på
BJFN.com. Han kollade på BJFN sida. Så kom han från Stockholm till Köpen på träningsläger. För det gjorde han.
Han gjorde det.
Han bara, just det, funny.
Ah, coolt. Ja, men sen hade du en liten svack vecka, men den vill du kanske inte prata jättemycket om.
Men
och sen så kom du tillbaka och sen tuff, och nu är du här tillbaka i Sverige och ska få köra för första gången, om jag inte minns fel.
I Stockholm.
Nej. I Stockholm. Mm.
Ja, alltså min svacka tror jag är anledningen bara för jag kom så långt i tuff också.
Ja, såklart.
Så jag uppmanar fighter som har haft svackor att berätta om det liksom. Mm. För du vet, det händer alla elitidrottare. Jag menar, jag har en, du vet, jag innan jag gick finalen så sa jag också att du vet, jag vill bli minns som en av Sveriges bästa idrottare. Det handlar inte bara om MMA. Mm. Jag menar, jag håller på att bygga ett legacy här. Inte bara liksom, jag vill komma till UFC och sen bara kanske jag vinner, kanske jag förlorar, sen åker jag ut. Fuck det liksom. Mm. Det ska vara mer än det.
Mm.
Det ska vara mer, folk ska minnas en för att man är en bra människa, för att man är en bra pedagog, man är en bra idrottare. Så.
Men vi ligger ju jättemycket i det, vilka är det egentligen som blir de här folkkära idrottarna? Mm. Och precis som du säger, det är ju så mycket mer än bara vad du faktiskt presterar i spåret.
Definitivt.
Hur var det, Elin? Alltså, var Panny också nominerad? Någon förebildsnominering eller på...
Ja, du var nominerad till årets kampsportare, va?
Ja, årets kampsportare och ja precis. Mm. Sen
kanske i framtiden en förebild, vi får, eller hur? Mm. Mm.
Men att du mådde dåligt, var det för att du så att säga identifierade med dina prestationer, att det blev så kopplat till liksom vad du åstadkom?
Ja, och sen märkte jag så fort jag förlorade så många vänner. Jag förlorar min tränare.
Mm, just det där. Han
var min tränare, men alltså du vet, vi fick ingen, du vet.
Vi måste säga hans namn, för annars blir Elin sur. Vet han mer än Tue?
Skyll inte det här på mig. Du är otydlig. Det är det
han. Tue
Tränka.
Ah, så var det.
Och sen så, men alltså vi har haft bra stunder också, men efter den förlusten blev ingenting detsamma, och du vet, jag kände bara att jag förlorade väldigt mycket folk runt om mig, och då bara kände jag, shit, men är det så här det ska vara? Ska folk bara gilla mig bara för att jag vinner? För då vill jag inte ens vinna.
Nej.
Alltså, fan, det var jättejobbigt att vara obesegrad. Jag fattar inte hur folk gör det egentligen. Jag fattar inte hur typ Khabib gör det.
Eller hur
fan kan gå i obesegrad? 27-0, jag fick ju damp. Alltså, jag blev jättenervös. Och du vet, komma in där som 8-0 och möta Avenger. Hade jag idag fått välja så hade jag inte mött Avenger när jag var 24 bass. Det hade jag aldrig gjort. Jag hade velat möta henne när jag var när jag började gå in i min program. Hade jag mött henne nu, hon hade aldrig sett solljus. Jag hade spört skiten ur henne. Nu.
Eller hur?
Hon
var ju som en stor kvinna. Alltså, vet inte, hur gammal var hon då?
Vad kan
hon
vara? Alltså, hon är ju 38 nu, så hon var ju 35 plus.
Ja, men exakt. Hon var liksom en så här... Man brukar ju prata om det här liksom vuxenstyrka typ. Alltså hon är ju så här bastant kvinna. Alltså, hon ser ut som en till två viktklasser högre liksom.
Alltså det roliga, hon kuttar mycket vikt. Och, alltså nu vill jag inte skrämma Lina, så blir inte rädd Lina. Men hon är så jävla stark.
Alltså det är hon ser ju stark ut.
Men det är som att en snubbe tar i en. Jag fattar inte. Och jag minns bara att det gjorde så ont i mitt ansikte. Speciellt när hon, alltså grappling var ju inte så farligt, men när hon låg på dig, det kändes som att hur fan ska jag räka bort dig?
Ah,
du är ju jättestor.
Men hon vann ju med TKO den gången. Var det ground and pound?
Ja, det var andra runden. Alltså du vet, jag är aldrig emot, du vet, så när domaren bryter så har han brutit, men jag var bara så, snälla bryt. Det här gör för ont.
Det var så shit.
Ja, nej, så det var en katastrof.
Det är skönt att höra en fighter säga så. Det är inte så vanligt.
Det är skönt.
Jag gillar det jättemycket. Så.
Men jag vill inte skylla att jag var borta och inte mig själv. Men shit, även om jag hade varit mig själv i huvudet och allting hade gått så bra. Jag vet inte just då om jag hade vunnit. För att jag var inte vid den åldern redo för henne. Men nu...
Ja.
Jag hoppas jag får min revansch.
Och nu tar vi oss till nutid då. Superior Challenge 19.
Ja. Mm.
Vad heter nu fighten hon ska möta, Simon?
Men Eoni Razafjärrison.
Ja, nice.
Bra. Fjärrison.
Hur har du förberett dig för den fighten?
Som innan. Alltså, jag är alltid väldigt mån om att stay true to my style. Alltid. Jag försöker inte tänka jättemycket på vad hon ska göra. Jag vet vad hon är bra på. Men jag tar aldrig bort Panny från en gameplan. Det gör jag inte.
Nej.
Så alltså, det är samma sak. Även om hon är typ superbra på typ double X, det betyder inte att jag slutar sparka. Aldrig i livet. Jag måste göra liksom min grej. Och konditionsmässigt, jag är alltid redo. Jag har aldrig haft dålig kondition i någon match. God. Har jag inte. Men jag är så jävla glad att jag har fått tillbaka mitt självförtroende. Det är härligt. Jag är så jävla glad att slåss igen.
Men förbereder du dig så här genom att studera motståndare eller nej?
Alltså jag kollar kanske någon match. Jag vet vad hon är bra på, men jag försöker alltid titta på mina styrkor. Och jag är en sån som tränar allting hela tiden. Jag kör inte bara en sak hela tiden, utan jag på en dag så boxas jag, jag grapplas, jag brottas, jag gör allting. Och sen lägger jag ihop det. Jag kör väldigt mycket kombinerat, alltså MMA-träning. Mm. Jag kör inte bara en sak hela tiden, utan jag försöker alltid blanda in hela gamet. Och jag kan drilla en sak i typ flera timmar. Så.
Det måste vara jobbigt för henne ändå att möta dig, för att hon är ju ganska så här allround, hyfsat. Mm.
Hon är allround.
Du är också allround, men du är bättre allround och har mer erfarenhet än henne. Så det är ju jobbigt, men sen har hon ju lite så här, hon har ju vissa grejer, så här go-to-moves och sånt, men hon är 6-2 i rekord och har ändå fightats i Bellator, så hon kommer inte vara jättenervös säkert för att vara här.
Nej,
utan hon kommer så här, hon är ju här och hon har ju kollat in dig såklart, så hon är ju här liksom för att ta huvud av dig. Så att älskar matchen. Det här är ju, frågan är väl inte, är den bästa damfighten vi har haft i Sverige? Alltså faktiskt, det är liksom, sen på UFC kommer komma bra också ju. Men det är den här liksom.
Alltså jag är jätteglad att få möta henne, speciellt hon är ett stort namn. Ja. Och jag tror inte hon är rädd för någonting.
Nej, jag tror inte heller det. Hon verkar stenhård och gullig typ.
Och sen har jag sagt att folk som henne, hon är fysiskt starka, men hon är typ mamma stark tror jag. Mm, mm. Det är de som har fött barn, de är typ döstarka. Nej, men de som är typ över 35, över 30, de är skitstarka.
Men man snackar ibland om att det finns att man äldre män kan säga, man kan vara gubbstark.
Hon är mamma stark.
Mamma stark, jag har aldrig hört det förut. Det är riktigt bra uttryck.
Tycker vi ska börja använda det ordet istället.
Ja. För gubbstark.
Men typ Tonja var ju väldigt mammastark egentligen utanför ett barn. Hon jobbar ju i gruvor. Alltså kan du fatta hur stark man är? Alltså hon är gruvarbetare.
Jäklar.
Men det ska bli skitkul att möta henne. Och du vet, jag är så pumped, för jag tänker, helvete vilken bra matchning jag får utanför UFC.
Hur går det i matchen? Vad händer? Berätta, rond för rond. Eller blir det mer än en rond?
Jag hoppas inte. Men ändå så hoppas jag, för jag är ju alltid redo för typ alla ronder. För jag är sånt, vet. Jag vet att många säger att vi knockar, vi submit och sånt. Jag har jobbat jättemycket senaste tiden på golvet. Jag har tävlat rätt mycket efter tuff. Jag vill bara dra ut någon. Det hade varit så jävla kul. För jag har inte vunnit på submission i någon av mina postmatcher. Jag skulle så gärna vilja vinna på submission. Men jag ska inte tänka så. Du vet, jag tänker alltid att det ska gå ronden ut och det blir ett krig och det är blod överallt. Så du vet, blod kommer definitivt inte kunna komma, för min näsa är ju som en kran. Så det är liksom... Jag hoppas bara jag kan visa alla mina bra sidor och bara vara avslappnad och bara göra min grej. Du vet, det ska bli skitnast.
Har du varit på cirkus någon gång?
Aldrig.
Ja, det är ju en häftig arena verkligen, superhäftig. Men jag märkte, och jag kommer kommentera för amerikansk tv, och då är det, där är det väldigt mycket intresse för den här matchen. Så att det är ju jäkligt bra så här, fönster ut också. Jag tänker för er båda, det är säkert därför hon tar det. För jag menar, skulle hon nu, vilket hon inte kommer, vi slå dig, då har ju hon så här, hennes aktie har ju gått upp ganska rejält då alltså. Och dig också.
Jag gillar ju den här matchen bara för hon har varit i Bellator och fightats mot bra tjejer, så hon har vunnit över Sinad Kavanaugh också. Exakt. Och hon gick ändå rätt jämnt mot Olga Rubin som fightas över för fjärdeviktsbältet nu i Bellator. Och sen så gick hon också, hon vann mot Cindy Danua på en rätt tight kamp. Jag älskar den här matchningen. Och du vet, jag säger aldrig nej till fistfight, det vet alla. Det ska bli skitnice att kasta läder på lördag.
Vi är så spända på henne.
Och
vi håller ju alla tummar för dig, det vet du, va?
Jag håller tår också.
Ja, det är bra. Men superkul att du kom hit till Fighterpodden.
Tack så jättemycket.
Och som sagt, stort lycka till.
Tack så jättemycket. Hej.
Hej. Kul att hon kom hit, hörni, äntligen.
Verkligen. Pani
Banzai Kianza. Superior Challenge 19, så helgen. Spännande, vad tror vi då?
Verkligen spännande. Det där är en väldigt
vad
tuff match.
Hon är. Det är så kul att bara vara i samma rum som henne.
Att hon var bantare nu, alltså hon har en sån energi.
Ja, 800 kalorier.
Det är häftigt. Jag tror att det blir en väldigt tuff match. Jag tror att Pani tar den. Hon bör vara favorit i den matchen. Jag tror att hon kommer vinna den. Men det blir absolut ingen enkel match. Jag menar, någon som är så där bra och faktiskt Bellator och allting, det är ju liksom... Det blir svårt, men jag tror att hon tar det, och jag tror... Tyvärr inte att hon vinner på avslutet, utan det går hela matchen ut och det blir en tuff
match.
Men
vad kul det skulle vara om hon fick till det där submission-avslutet.
Ja, det vore kul.
Men hon verkar vara på en väldigt bra plats mentalt och tro på sin egen förmåga, så jag tror det kommer gå bra.
Hon är en emotionell fighter. Ja. När hon var nere, då gick hon inte så jättebra. Nu är hon väldigt uppe. Då brukar det gå väldigt bra. Ja. Hon är så tuff, hon är hård. Alltså, tuff.
Verkligen.
Och så här, jag ska slå skiten av henne. Nej, det är
blodet ska flöda.
Oh, är det roligt.
Hörrni, en favorit i podden, det är ju Jack Hermansson. Mm. Jag nämnde för Pannet att vi skulle ringa. Hon bara, måste han berätta hur man gör den här giljotinen, steg för steg? Så det får vi ta upp någon nu.
Det måste vi göra, känns det som.
Nu ringer vi till Norge.
Ja, hallå, det är Jack.
Jack Hermansson, det är Fighterpodden!
Hej. Alltså legenden. Herregud, Jack. Shit.
Tjena.
Vet, vi är fortfarande tagna sedan din senaste match.
Tack så mycket. Härligt.
Den här månaden för dig.
Mm.
Den är helt galen. Men det, alltså, det är inte bara för dig, det är för oss också.
Ja, tack.
Det är lika intensivt att följa som att köra nästan.
Ja, nästan, eller hur? Nästan.
Ja.
Nej, men det har varit magiskt liksom. Kan du inte bara berätta lite, hur har du börjat landa nu?
Ja, jag började landa, men det har varit mycket uppmärksamhet och mycket tryck liksom, och det har varit lite annorlunda än vanligt. Det var ju ganska sjukt att gå från min karriärs största vinst till att få en ännu större match under väldigt kort tid. Så det kände jag ju på liksom, att man är alltså lite urladdad efter en match och sådär. Och det var den största utmaningen egentligen. Det var liksom att ladda om mentalt och sådär. Man kommer precis hem från den andra matchen. Man har jetlag, man är urladdad. Och så bara, ja, nu har det en ny match. Och nu ska du på presskonferens i Atlanta. Och så ska du liksom... Så jag bara, okej. Men det var en rolig resa. Och den fick ett lyckligt slut. Så jag är jäkligt nöjd med att jag tog matchen och att vi körde på, och nu är jag i en jävligt skön position.
Men när vi har pratat med dig varje gång så har du alltid varit väldigt säker på din fighting.
Ja.
Men jag tänker alltså, om jag hade varit Jack Hermansson nu, så radade jag upp så här: Taylor Slates, Gerald Merchart, David Branch och nu sista då Ronaldo Sousa.
Ja.
Det är
hade du på riktigt verkligen den bilden att du skulle ta dem?
Ja. Ja. Ja, nej, jag har alltså otrolig tro på att jag kan vinna över alla, och jag har liksom ett tag nu haft titeln liksom som ett mål, och verkligen alltså jag går så otroligt helhjärtat in i den här sporten, och jag känner liksom att just nu så jag skulle inte gjort om det inte var så att jag verkligen trodde att jag kunde bli bäst. Så jag tror jag kan slå alla som är där ute, och äntligen så tror jag att folk tror det också. Det är inte bara jag som tror det längre.
Det är väldigt många som tror det nu, och ja, väldigt många som gillar det också, för att du har så ödmjuk stil, och man skulle kunna säga det du säger nu fast på ett spydigt sätt, ja, men du är mer så här, du är den du alltid var. För att jag kollade det innan nu ringde dig, att 2011 gjorde jag min första intervju med dig, och då skrev jag någonting att han är en sån stor talang, han är hur grym som helst. Sen hamnade du i Bellator.
Ja.
Och så din resa är så här, lite lik ändå Alexander Gustafsson, du vet. För att när man tar en förlust och lär sig någonting verkligen av det. Mm. För det, de där två förlusterna där, då var det så här, Jack, du vet, vi får se hur bra han kommer bli. Ja. Det var många som ändå misstrodde dig där. Du bara körde på och bara vann hela tiden.
Ja, men det var det liksom. Man fick bevisa lite efter det här, och både för folket och för UFC. Så jag hade upp 8 ganska saftiga vinster efter det, och mot bra motstånd för att få min chans liksom. Så men det, jag gillar det liksom, att jag har fått jobba för att komma dit jag är, och jag vill liksom att det ska kännas hos folk att det är legit liksom, att jag har inte bara halkat in på ett bananskal liksom, utan att jag är det jag är för att jag är så pass bra. Det har alltid liksom varit min önskan och bli sett på som en duktig idrottsman framför en som är duktig att promotera sig själv då.
Men om vi bara pratar lite om den här senaste matchen.
Mm.
Du gick ju match i den 30 mars. Mm. Det var då du mötte David Branch.
Ja.
Och vann på den där otroliga giljotinen som... Vi hade för övrigt Penny Kansad här som gäst idag. Ja. Och hon efterfrågade specifikt att du skulle göra en steg för steg instructional på den giljotinen.
Ja. Hon vill lära sig den.
Var väldigt intresserad av den. Men hur snart efter den vinsten fick du då erbjudandet om att gå nästa match? För det är ju mindre än en månad.
Ja, det var typ en vecka senare eller något sånt där liksom. Så jag hade så en vecka efter vintern mot Branch så fick jag veta att jag skulle gå eller fick erbjudande om att gå den andra matchen. Så jag hade ju och så har vi lite resande och så lite vila här, så jag hade verkligen inte mer än 3 veckors träning. 2 veckors typ bra träning. Om man ser liksom en fokus på Jakarev.
Ja, men också tänker vi, för jag antar att så som du brukar lägga upp träningen så brukar ett camp vara snarare i alla fall någon månad långt.
Ja, jo, så är det ju. Men det som var bra då var att Jakarev är en erfaren och välkänd fighter, så man känner stilen liksom. Man vet vad han har för stil, man vet vad han är bra på. Så det var liksom ingenting jag behövde läsa in mig på, utan det var bara mer en omställning. Så det var inte så farligt ändå, faktiskt. Så det är värre med okända motståndare. Då måste man ju studera ganska noggrant för att fatta liksom hur de fightas. Men jag kan visa liksom, jag har ju sett typ alla hans matcher och sett på han som en motståndare länge och tänkt liksom att fan, han kommer att möta en dag liksom. Och tänkt liksom hur jag ska slå han redan innan då. Så det var fint ändå faktiskt.
Men alltså, vi har ju pratat tidigare om det, att du har varit så extremt talangfull på backen, och med att ditt stryp, som sagt, det här som Pan vill lära sig. Har du något? Det är ju inte en giljotin, i och med att du har liksom klämt in armen i det där också.
Ja, den är omvänd också på något
sätt. Ja, det är en liten specialare. Det är Coringa choke, kallar jag den. Det betyder Joker-choken. Coringa är det Joker på politiska.
The Joker Show.
Det låter ju ganska kul på svenska också, Joker Showken.
Ja, det är jättebra.
Joker. Vänta tills de börjar säga det när Joe Rogan ska kommentera. Here comes the Joker Chalk.
Nej, men det var faktiskt den första tekniken min grappling coach lärde mig. Första passet vi hade. Men den har inte suttit sen dess, utan det är liksom någonting som jag har prövat på senare tid liksom, och börjat sätta mycket på träningen, och så har det liksom blivit min nya favorit, och så tänkte jag liksom, nu är det dags att börja köra den i matcher också, för jag drar ut alla på träningen bara.
Men du är ju också du är så pass duktig BJJ-utövare, så du har ju järnkoll på Jakarev.
Ja, absolut.
Och att du nästan sätter den på honom.
Ja, det är sjukt.
Alltså det är helt sjukt. Ja. Du vet, alltså, den kvällen, vilken film som ens kan gå på bio, den entertainment som du bjöd på den kvällen, Jack, det är helt fantastiskt.
Det är helt fantastiskt, helt otroligt.
Helt snällt.
Ja, men jag också någonting som jag har märkt nu, för nu... Vi som har följt det liksom sen början, vi har ju sett alla matcher, men nu har ju folk börjat liksom antagligen fultanka ner eller vad de nu än gör, men ja. Folk tittar på dina gamla matcher bara. Och jag såg någon häromdagen som skrev en amerikan att vad hände med Jack? Alltså de tog det som en mystik typ, så här, vad var det som gjorde, för de tyckte inte att du såg så stark ut, men helt plötsligt någon gång i Cage Warriors så var ju du så här otroligt stark i din ground and pound. Ja. När du liksom knockar en kille som du har rygg på också där. Ja. Alltså den grejen, det är ju galet. Hur förklarar du det?
Jag tror bara det är liksom mitt driv och min önskan om att bli bra i sporten. Det är inte så, liksom, jag är inte bara en av de personerna som sticker och tränar och tror liksom att jag blir bättre, utan jag tänker på det dygnet runt. Jag studerar matcher, videos, filmer. Jag frågar liksom och prövar att söka till med kunskap precis överallt. Och så har liksom, är det någonting jag vill lära mig, så ser jag till att jag lär mig det. Det är mitt driv och min önskan om att bli bra som har gjort att jag har haft en stadig utveckling. Och jag tror man ser den fortfarande, och många av dem tror, när de känner liksom att de börjar få lite framgång, så nöjer man sig lite med vad man gör. Men jag ser till att alltid rannsaka mig själv, alltid prata med mina coacher, prata med alla jag har runt mig, liksom, vad kan jag göra för att bli bättre, och sakta men säkert så har jag blivit bättre och bättre och bättre, och nu så är jag så pass bra att jag kan prestera på den högsta nivå.
Ja, men alltså Jack, har du alltid varit sån eller har du blivit sån?
Jag har alltid varit väldigt driven, men med erfarenheten så har jag liksom, ja, liksom när du möter motgång då börjar du undra, fan, varför händer det här liksom, och vad kan jag göra för att bli bättre, och till slut liksom så har jag bara fått den insikten att det är det som krävs liksom. Jag har liksom tänkt, vad är det som skiljer en som blir ganska bra. Och en kille som Jean Pierre som kan liksom bara vinna gång på gång på gång i en sport där det bara behövs ett litet misstag, ett litet slag på hakan för att du ska somna. Mm. Och så kan han ändå göra det så många gånger på raken liksom, och nästan felfritt. Men så kan han göra det liksom så här. Jag tränar allt vad jag har, jag tar i allt vad jag har på träningarna. Och jag tror det är den frågan där som har drivit mig till att få den kunskapen.
Det är spännande. Alltså, jag tänker mig också många faktiskt som inte har gått så många matcher som kanske lyssnar på dig nu och tänker att tänk dig själv nu kommer de titta på dig och bara, hur har han gjort?
Ja.
Det är så här, det är ganska intressant. Det går ju liksom vidare hela tiden.
Du, vad är härnäst för dig, Jack?
Alltså jag pushar för att möta Kevin Gastelum. Jag tror, alltså man är sugen på de som är högst rankade. Adesanya och Whittaker ska gå. Nu blir det annonserat Paulo Costa och Romero. Det var precis vad jag väntade mig. Så tänkte jag, ja, men Kevin Gastelum, han kommer från en episk match med Adesanya. Han behöver nog vila lite nu, precis som jag. Och så kan vi mötas till hösten. Det tror jag hade varit perfekt.
Vem vill du inte möta?
De som är lägre rankade än mig, det är de jag inte vill möta. För jag vill inte klättra uppåt liksom. Och sen så spelar det ingen roll. Så som sagt, jag vill att folk ska tycka att jag har vunnit över de bästa för att komma dit jag ska, helt enkelt. Så, och sen så, ja, om man tar titeln så gäller det bara att försvara dem mot dem som, om det är någon de tycker att man har missat på vägen då. Det är så jag tänker. Jag vill bara möta de bästa, helt enkelt.
Det är ju en drömmatch att se dig mot Whittaker.
Ja, det vill man ju till slut.
Ja. jag tror att det blir stilmässigt en jävligt rolig kamp faktiskt.
Ja,
den har haft alla olika sorters av fighting med sig, tror jag.
Adesanya också, alltså den Israel, alltså också väldigt spännande, mer en specialist då.
Ja,
och ta hand om hans stil och liksom, jag tror att du drar ut honom faktiskt, men ändå så här.
Det blir ju lite så liksom så här, får jag ner Adesanya, det känns som att det är min match liksom, och det är inget snack om saken om att det kommer vara tufft, även om jag är bra stående, så han är jävligt vass stående.
Han är vass alltså.
Ja, det är klart att jag hade velat ta den matchen till backen. Där tror jag var den stor fördel.
Och Romero, jag menar, hans kondition är inte alltid den bästa med tanke på hans muskler och det. Så att, men han är ju, när han ändå är vass, då är han jäkligt
vass.
Jag såg den här intervjun du gjorde med Ariel Helwani där, och då var ju så här, du är typ den enda som så här, säger, ja nu Paolo också då, men Costa där. Men annars är det ju...
Ja.
Du bara är den enda som typ sagt det på flera år som vill möta det där kubanska monstret.
Folk nämner inte hans namn liksom. Folk är så jävla rädda för dem.
Skiträdda för honom liksom.
Ja.
Men då ska man ändå tänka, det var split decision mellan honom och Jacare, och jag menar, du vann betydligt tydligare än Jacare.
Ja.
Så att jag menar, du tar honom, tror jag. Jag tror verkligen det.
Ja, nej, det handlar bara om att inte jag ska bli knockout. Om jag inte blir det, tror jag att jag vinner. det är den chansen han har, så säger jag också. För speciellt om det är en huvudmatch och det är en femrondare. Det finns ingen chans att han kan hänga med i min kombination.
Nej, omöjligt.
Så...
Ja, du är alltid en återkommande fråga, Jack. Hur går det med fisket?
Nu är det maj, den viktigaste månaden på hela året. Förläggsfisken efter sutare väntar. Det är 7 sukar. Jag sticker ner till Ludvalla här nästa vecka. Och då väntar 4 dagar sutarfiske.
Det var nice, härligt.
Härligt. Hade Hans Wiklund varit här kunde ni fördjupa det lite grann, det här specimenfisket. Men vi gör inte det. Nej, men du, Jack, som sagt, vi än en gång hoppas kunna se dig här i Fighterpodden när du är här i Sverige. Och sen såklart pratar vi med dig inför nästa fight.
Det gör vi.
Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med er.
Ha det gott, Jack.
Ha det gott.
Hej
då.
Hej. Lika glad varje gång, va? Jack Hermansson. Ja. The Joker.
Så kul.
Men det är precis som du säger, han är så jädra ödmjuk.
Mm.
Det är kul att han också jämför sig, pratade om att han har studerat George St. Pierre, som också är en gentleman och har haft precis den här, det är ingen trash talk. Men den här vetgirigheten, att han är så studerande i sin, liksom, att utveckla sin förmåga.
Jag tycker inte han riktigt gick in på det så noga nu, exakt. Jo, han gick ju på det långa loppet då, att det handlar mer om, det lät mycket som att det handlar om mental träning och sånt. Att liksom, det är inte bara att träna utan också att studera lite grann och liksom så, psykologiska. Men det är ändå många som tittar på det, att det var liksom ett break. Det var någonting som hände när han var i Cage Warriors. Och plötsligt får han sån otrolig styrka. Och han liksom, jag tror att det var någonting som klickade, tror jag. Verkligen, att han fattade någonting. Och ibland är det ju så att...
Det kan vara en mognadsfråga också.
Ja. Men ändå så här, just du får den där kraften. Han kanske har suttit med den hela tiden. Och ibland behövs det ju liksom att du kommer över någon tröskel. Jag menar Emil Mikdora, som är hans träningskompis, som knockade liksom Palhares, Rosimar Palhares utanför UFC. Det var ju också så här att herregud, vad hände? Mm. Det är ju en träningskompis till honom. Knockade, fick direkt kontrakt med UFC.
Ja.
Ja, men vi pratar inte så mycket mentalt med Jack här, men det är klart att det kan också, som säger, det är inte en fysisk utveckling, utan det kan också vara en mental utveckling någonstans i det här. Va?
De går parallellt liksom, det är väl det. Det är spännande.
Kul också det här, Joker Choke.
Joker Choke.
Joker Choke, det är jättebra.
Det är liksom den norrländska
Joker Choke.
Jo, han tog Jack Arre nästan på en Joker Choke.
Du måste ha fler norrländska kommentatorer.
Ja, men, ja det är verkligen. Det är en göteborgare, en norrlänning och en svensk.
Ja. En svensk.
Det var du rolig.
Hörrni, en som har puls, tror jag nu. Det är ju Babak Ashti som ska arrangera.
Jag hoppas han fortfarande har puls.
Ja, det hoppas jag verkligen. Men jag tänker att han har hög puls. Han har ju fullt upp nu för helgen här i Super Challenge 19. Så vi tar och ringer till Babak.
Det tycker jag.
Hallå?
Babak, detta är ju Fighterpodden. Babak Ashti! Vi är superladdade inför Superior Challenge 19. Hur går allting?
Det går bra. Fantastiskt kort. Cirkus är fantastisk. Ni som var där förra gången, vi har en liten gladiatorinramning där. Utformad lite grann som en amfiteater och vi fyller hela golvet med MMA-buren. Det är en jävligt häftig arena för fighting. Vi har mottogs väl sist och vi är glada att vara där igen. Sen har vi två fantastiska titelmatcher. Simon Sköld mot Diego Nunes i fjädervikt och Dylan Andrews mot Nico Musuke i mellanvikt.
Ja, det är ju fantastiska matcher båda två. Men jag tror många tänker så här, hur fan ska Simon kunna slå Diego Nunes? Alltså det är så här, att han tar den matchen och alltså det är ju häftigt, för Diego Nunes är ett monster liksom. Och Simon blir bara bättre och bättre.
Diego är ju väldigt meriterad och det är klart en stor utmaning för Simon. Men det visar också var Simon vill vara och på vilken nivå han vill vara. Så att det är all kredit till Simon som tar en sån match, tycker jag.
Och man vill ju se en underdog vinna, eller hur? Det är en svensk också. Alla kommer ju heja på honom. Det är skitkul.
Ja, ja, fantastisk match. Och jag tror Simon kommer ge allt i den här matchen. Good match. Dylan Andrews också en svår nöt att knäcka. Nico, han har en bra utmaning framför sig, men... Jag vet, vi kanske får en titelbälte till Sverige igen.
Ja, och det är väl härligt att ha det, eller hur?
Ja.
Att ha svenska titelhållare.
Än så länge så har vi bara en titelhållare som är svensk, och det är David Bjelkheden.
Och vi säger den där matchen om David som möter Patrik Pietilä.
Ja, Davids första motståndare, Silma Nunez, skadade sig och föll bort med två veckors varsel innan galan. Och Patrik hoppade in så det blev en fin kamp. Ung, hungrig fighter som tog matchen direkt när han fick erbjudandet. Och,
wow.
Och han är nog hungrig och laddad.
Alltså, det är också väldigt tufft. Jag menar, för finnen där, alltså, det är ju, det säger ju någonting om hans psyke.
Jo, ja, absolut.
Att våga ta mot David som har vunnit 9 matcher i rad. Liksom.
Ja, det är sjukt.
Mm. Sen har vi Rostem som hade Juho Valama tilltänkt motståndare från början. Hans motstånd, Juho skadade knät, så vi ersatte honom med Mauricio Reis, en brasse som också är grappler. Liknande stil som Juho, men en jobbig grappler helt enkelt, som är på och ligger på och jagar avslut hela tiden. Så taktiskt och strategiskt blir det en utmaning för Rosten, tror jag. Han måste hålla det här liksom på avstånd.
Jag tänker på det. Vi har ju följt Rosten här som har gått från amatör MMA till proffs. Han har ju 5-0 rekord nu. Men Maurice har liksom 18-10.
Ja.
Ja, det är häftigt.
Ja, det är en, helt klart en stor utmaning. Och även Rostens klubbkamrat Serdar Altas har ju också en väldigt tuff motståndare framför sig. Jonathan Silva, 6-1 i rekord. Också väldigt ung och hungrig kille. Så att båda de två killarna från Fight Zone har tuffa motståndare.
Och vet du vad, alltså, Babak, jag brukar alltid säga det här, men jag gör det gärna igen. Det är det här som är det otroligt bra med Superior Challenge. Det är en av grejerna, just det här att det finns inga lätta matcher. Alltså det kan man faktiskt tyvärr anklaga ganska många andra galor för, att ge fightersna lite för enkla fighter. Men det kan man inte göra med Superior Challenge, och det är väldigt kul.
Ja, alltså vår vision är också att matcherna i Superior ska utveckla våra svenska fighters. Och svenskar som möter nobodies eller folk som inte i toppen på sin karriär eller har avslutat och sådär bara slåss för pengar. Det är inte där vi vill ligga, utan vi vill ju verkligen att det här ska vara utvecklande för dem. Och då måste de möta toppkillar. Och självklart måste vi matcha på viss nivå som är rimligt också matchningsmässigt. Men det ska alltid vara en tuff utmaning som utvecklar dem i deras karriär.
En match till vi är jättenyfikna på. Vi har ju haft Panny här idag i Fighterpodden.
Mm.
Som ska möta in det som jag inte kan säga efternamn på, Simon.
Johnny Fjärrison.
Tuff, stående, striker match. Båda tjejerna är tuffa. Panny tycker jag är bland absoluta toppen inom svenska kvinnliga fighter. Så det är kul att få tillbaka henne från UFC. Och jag tror att det blir en riktigt, riktigt bra match. Den är ju ganska högt upp på kortet också. Och det förklarar lite grann på hur vi ser på den här matchen. Vi tror att underhållningsmässigt och kvalitetsmässigt så kommer den hålla väldigt hög nivå.
Det är ju väldigt kul att ni får in den matchen, och det är ju någonting som Panny också själv sa när vi pratade med henne nu, att hon upplever ju att hon har ju fått en bättre matchning än vad många andra tjejer får i UFC.
Mm.
Så det är verkligen en riktigt bra matchning för henne, och som Simon påpekade också under den intervjun så kommer det förmodligen vara väldigt många under den amerikanska sändningen som är väldigt intresserade av den här matchen. Så när vi liksom är inne på det, hur stor spridning har Superior internationellt?
Galan kommer sändas live på TV10 i Sverige, och sist slog vi tittarrekord med 250 000 tittare. Så jag hoppas att vi slår det igen. Och sen sänder vi live på Viaplay, och Viaplay sänds i Sverige, Norge, Finland, Danmark. Och utöver det, utanför nordiska regionen, så sänder vi live på Fight TV globalt. Så vi har ganska bra räckvidd.
Ja, spännande. Och det där du kommenterar, va?
Mjukt. Ja, precis. Där kommenterar jag. Mm. Nej, men det är ju kul. Alltså, det är ju Superior uppe där. Ja, men det är ju vår Premier League, liksom. Så det är ju riktigt roligt.
Ja. Och vi får inte glömma förmatchen här. Eller inte förmatchen, första matchen. Där Morad Moreno gör proffsdebut. Hon möter en ganska meriterad finländare i en fin kamp till Mika Koronen. Och det blir en tuff utmaning för Morad. Mika är väl mer en grappler, brottare, och Morad är ju en före detta boxare. Så jag tror faktiskt det kan bli en av Sjönes matcher.
Eller hur? Om man vill gå upp, de som lyssnar nu vill komma och kolla typ på invägning och sådana där grejer. Vart gör man det och när är det?
Invägningen kommer ske på Haga Health Club. Frösundaviks allé 11 klockan 5 på fredag, och då är alla välkomna. Kommer att bjudas på lite show och så lite AV efteråt också till mig.
Ja, härligt. MMA och AV, vilken kombo.
Det är mycket snälla människor som kommer. Det är
bästa bokstavskombinationerna.
Ja, men det blir lite en unik upplevelse. Det blir liksom som en underhållningskväll och inte bara vanlig AV, utan det här blir lite speciellt, det blir lite annorlunda. Och sen har jag faktiskt glömt en annan match. Det är Bartosz. Bartosz Wojcic. Och även han har en tuff motståndare. Även han, som alla andra svenskar, har vi försökt matcha ganska tufft. Och han möter en peruan. Wilbert Håman. Som har gått ungefär 10 matcher, om jag minns rätt. Jag kommer inte exakt ihåg hans rekord. Jag tror han har 6-4 i rekord eller något sånt. Och det är också en tuffaste motståndare i Bartosz karriär. Och Bartosz har faktiskt påvisat ganska, att han är väldigt rutinerad för att ha gått så få matcher. Han är 3-0 nu. Och jag tror att Bartosz kan gå väldigt långt och kan bli en av våra framtidskillar.
Verkligen.
Robin Roos, thaiboxare, han går också match mot JP Grappler, Stockholm-Västerås derby.
Robin Roos är hypad alltså från sin amatörkarriär ju.
Ja,
så det blir spännande att se honom, hur han är nu som proffs.
Han har ju en thaiboxningskarriär också innan.
Just det.
Så det blir lite striker mot grappler. Men JP, när han var i Fighterpodden och ser sist, sa ju att han inte ser sig själv som en grappler.
Han är nog en grappler.
Jag tror också att han är en grappler.
Men JP är tuff. JP är jävligt tuff. Jag är imponerad av hans match sist mot Adam Westlund också, faktiskt.
Eller hur? Eller hur?
Ja, och du då, Babak, hur är pulsen?
Pulsen är hög, men det är så det ska vara.
Ja, det är härligt. Ja, det är ett fantastiskt späckat kort. Lika kul varje gång, Babak. Och som sagt, lycka till på lördag nu med Superior Challenge 19.
Tack så mycket och tack för att ni har med.
Hörrni, vilken späckad podd det har varit idag. Va? Panny, och vi har pratat med Jack Hermansson och senast här nu Babak Ashti då, som är grundaren av Superior Challenge. Men han verkar ju ganska lugn. Ja, 19 galer, han har väl lärt sig det här nu.
Det är lite rutin i det där skulle jag tro.
Ja, men jag vet inte, lät han verkligen så lugn?
Jag tyckte att han var ganska...
Men det är
men jag tänker att de har stött på, genom åren har ju Superior stött på så många olika, alltså olika problem. Minns du när det var den här Eyjafjallajökull-vulkanen som spydde ut aska över hela Europa, så inga fighters kunde flyga in?
Just det.
Så då fick man ju skjuta på den galan någon vecka. Och, ja, det har ju varit mycket som har varit svårt.
Ja, men det är ju inte lätt att arrangera en gala på den nivån. Liksom, att kunna hålla då så många år också.
Mm.
Och förhoppningsvis också kan de till slut stoppa någonting i fickan. För det känns som att det är tufft ändå att hålla galor.
Oh.
Men det är ju liksom, det är ju bra galor.
Mm. Men de har också varit runt i Sverige med Super, men det var lite upp och ner med det. Och nu är de liksom precis på cirkus och kör det här. Alltså en nivå upp, och så han, det var AV dagen innan med invigningen. Alltså det är häftigt.
Ja, men det är någonting som händer. Men det är häftigt. Och någonting, det behövdes ju när de kom tillbaka till Stockholm.
Ja.
Liksom det, man har byggt det någonstans här. Det är lite som, hur skulle det gått? Nu är The Zone inte aktiva längre, men hur skulle det gått för dem om de åkte runt? Alltså, det hade nog varit svårt också. Det blir väldigt så här lokalt, och sen kanske man kan bygga ändå. Jag tror ju ändå att Super skulle kunna gå ut i landet. Det tror jag.
Ja, ja, även i Norden kanske, men nu tycker jag att det är bra att de är här i Stockholm. Och det är spännande fight card, och som vi sa, vi har väl alla kanske lite favoritmatcher, men jag är ju superpepp inför Simon Skölds match mot Diego Nunes. Och jag tänker lite grann på den där, alltså det har ju varit, de som har kritiserat Simon tycker inte att han har haft tillräckligt motstånd. Hörrni, nu kan ni vara tysta. Ta den här matchen, och att han tog den, som Babak sa också, att han bara tog den, det är ett tecken på att du är en fighter.
Ja, det är helt otroligt. För Simon har ändå sett honom nu två gånger. Han såg honom liksom knocka Joakim Hansen, som vi pratade med Jack om lite också. Och sen så gjorde han ju, liksom avslutade han ju också Michel Ersoy. Så att jag menar, han är en världsfighter. Alltså. Ja. Han är ju på liksom världsnivå.
Det är en tuff match, verkligen.
Och Simon Sköld visar ju att han inte bara snackar om att han vill komma till UFC. Nu har han 9-6 rekord, Simon Sköld. Och jag menar, 10-6 har slagit Diego Nunes, då är det så här, oj, wow.
Det händer något, ja.
Det är en match kvar skulle jag säga, sen är jag nu UFC typ.
Hörrni, alltså, vilken helg, vilken fighting helg.
Ja. Har du någon favoritfesten, Elin, på det här kortet?
Nej.
Du gillar väl Nico Masuke?
Det ska bli jättekul att se honom. Och jag hoppas att det blir en bra match. Men jag ser bara fram emot hela galan och inramningen på det sättet. För jag var inte där förra gången det var på cirkus. Så jag ser väldigt mycket fram emot det.
Nu kommer du vara där.
Nu kommer jag.
Vad roligt.
Och så spännande såklart, det som Panny var här, vi är lite
Ja, men nu hejar man ju väldigt mycket på Panny.
Ja, det gör man.
Det hade jag gjort annars också, men ännu lite mer.
Eller hur?
Hörrni, lång podd idag, men som sagt, vi ska knyta ihop. Och du som lyssnar, hör gärna av dig till oss, fighterpodden@fightermag.se. Och om allting funkar så kommer det varannan vecka. Vi får se.
Det hoppas vi.
Ja. Mm. Elin Blad.
Tack.
Simon Kölle.
Ja, arigato.
Jag höll på att säga Simon Sköld igen. Och Mårten Söderström tackar för idag. Vi säger då...
Oss!